Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Nicole Sabonet är jag, hemma hos Drage på Kungsholmen. Och jag ser att han har mig fastklistrad på sin dator. Eller, vi vet inte om det, ja. Kanske från ett tidigare liv. Men det är ju inte jag. Men samtidigt är det jag.
Det är omslaget till Black Sabbaths första album med en bild av en brittisk gård, eller en kvarn till och med.
Där det
står en kvinna med långt svart hår och ser mystisk ut och tittar rakt in i kameran.
Ja, som ingen vet vem det är.
Nej, det har varit väldigt många myter om vem den här kvinnan skulle ha varit. Ett tag sades det att hon var inte där när de tog bilden utan dök upp när de framkallade fotot.
Hoppas.
Den historien tror jag inte riktigt sant. De lär ha hyrt in en skådespelerska för fototillfället. Men sen glömde de vem det var. Och ingen har lyckats ta reda på.
Nej, jag har också försökt ta reda på vem det är. Men det är liksom inte, det går inte att hitta någonstans.
Men hon är besinningslöst lik dig.
Alltså det är så stört. Det är ju riktigt sjukt faktiskt.
Hur upptäckte du det?
Jag vet inte. Alltså jag har ju alltid liksom lyssnat på Black Sabbath sådär och aldrig riktigt tänkt, undra om det var, det var säkert någon kompis eller något som bara såhär, shit, det ser ut som du typ. Och det gör det ju, alltså det är ju sjukt likt, alltså även om man zoomar in.
Och sen tryckte ni egna klistermärken där ni skrev ditt namn istället för Black Sabbath med Sabbaths typsnitt.
Exakt, perfekt.
Jag har alltid velat ha en t-shirt med det där motivet.
Ja, det är fint.
När jag skrev om dig första gången och du precis hade gett ut dina första låtar och lät ganska mycket mer indie-rock än vad du gör nu, så skrev jag att du lät så mycket som Broder Daniel att du måste ha blivit till på Emma Boda-festivalens camping.
Mm.
Men det stämde inte riktigt.
Nej.
Det sen, var blev du till?
Antagligen i Sölvesborg. Men jag sa alltid när jag var liten att jag hade blivit till på en färja till Oslo, men jag vet inte varför. Men jag var ett väldigt konstigt barn.
Åkte dina föräldrar på en romantisk resa till Oslo? Eller?
Nej, jag vet inte var jag fick det ifrån. Jag sa ju också att jag var aborterad till folk. Alltså, och sen så gick jag runt typ på Konsum och sa att min riktiga pappa var Mats Folkesson, som var någon sån här bilsäljare i stan. Ja, det var inte lätt för mina föräldrar.
Hur reagerade bilförsäljaren Mats Folkesson på det här?
Jag vet inte. Jag vet inte om han vet om. Alltså det vet han ju säkert i och med att det var en liten stad. För att jag gick runt och sa det till folk. Men jag vet inte. Jag tror inte ens att jag...
Och du hade ingen...
Jag vet inte ens hur Mats Folkesson ser ut. Liksom.
Du hade ingen belägg för det här? Det är inte så att han är jättelik kvinnan på Black Sabbaths första omslag?
Nej, absolut inte. Alltså jag har faktiskt ingen aning om hur han ser ut. Men jag antar att typ, jag hängde alltid med pappa när han... Nej, och kollade på bilar, för att han hade alltid så här tjänstebil och så. Och då var jag alltid med honom när vi skulle välja ut. Och jag antar att vi var där någon gång och så snappade jag bara upp att han hette Mats Folkesson. Och så gick jag runt och sa att jag var aborterad.
Aborterad alltså?
Ja, absolut.
Vad gjorde din pappa?
Min pappa är ju civilingenjör i botten. Eller han är ju maskinare. Då jobbade han kanske på Valeo eller något sånt där. Eller så jobbade han på Ericsson, jag vet inte riktigt. Men han har jobbat inom liksom innovation och design så länge jag kan komma ihåg.
Och din mamma?
Hon jobbar inom psykiatrin och alltid jobbat inom vården.
Näst efter keyboardisten Jimmy Åkesson så är du den mest kända musikern som har kommit från Sölvesborg. Har du mätt dig stadens nycklar?
Alltså jag... grejen med Sölvesborg är ju att jag inte ser det som min hemstad alls. Jag vantrivdes ju där. Och har bara liksom... får bara panikångest när jag tänker på att jag har behövt vara där så länge liksom. Så jag ser ju Lund som min hemstad.
Hur länge bodde du i Sölvesborg?
Jag bodde där tills jag gick ut högstadiet. Men pappa flyttade till Lund när jag var 6 ungefär. Så jag har alltid haft Lund som en slags fristad.
Men vad var det för fel på Sölvesborg?
Jag kände väl att jag inte passade in. Och det är tufft liksom. Och alltid känt att det är väldigt dålig stämning. Av någon anledning. Jag bara inte trivts. Det har skavt liksom.
Men varför kände du att du inte passade in? Var det för att du var aborterad?
Antagligen. Vad ingen ville typ säga vilka som är mina riktiga föräldrar. Jag vet. Det är liksom bara någon slags... en känsla, tror jag. Och jag var väldigt ensam som barn. Jag har aldrig haft liksom speciellt mycket vänner och så. Och det blir ganska tydligt i en liten stad. När man är den som inte är med. Och jag gillade ju inte andra barn. Så för mig var det liksom fine att vara ensam. Men det var mest att jag tror jag kände mig väldigt utsatt där. Men till skillnad från Lund som kändes mycket mer så här högt i tak och man, ja, det var lite mer space helt enkelt.
Men var du gothrockare med svart läppstift när du var 5-6 år gammal, så att det var det som gjorde?
Nej, det var jag inte. Jag gillade nog 5-6 år då, det var kanske då min Magnus Uggla-period började. Jag klädde ju ut mig till Magnus Uggla väldigt ofta. Även i skolan och sådär. Och ville ha likadana kläder som honom och sådär.
Du ville inleda den här podcasten med en Magnus Uggla-låt. Ja. Vilken är det vi lyssnar på nu?
Vi ska lyssna på Utan dig. En fantastisk fin låt.
Jag har lärt mig att idag inte ta någonting för givet. Dumt nog trodde faktiskt jag vi tillsammans skulle genom livet. För aldrig har väl något känts så rätt. Du och jag, vi var som ett. Utan dig ska vi för alltid ta igen.
Hur upptäckte du Magnus Uggla?
Jag tror att jag upptäckte Magnus Uggla... Alltså jag vet, antagligen radio eller någonting. Och sen, jag snörde in mig på saker när jag var redan som liten. Väldigt snabbt och varligt. Det var det enda som gällde under en viss period. Typ. Jag vet, alltså, jag har lite svårt att komma ihåg... vart musiken som har drabbat mig egentligen kommer ifrån. Alltså vissa har jag ganska tydligt, så här, typ Pink Floyd och Leonard Cohen och Jeff Buckley sånt som pappa har lyssnat på. Men vissa grejer så har jag bara ingen aning om var det kommer ifrån. Typ. Och Magnus Uggla är lite en sån, för jag tror inte så här att mamma lyssnade på det eller pappa skulle nog inte heller liksom sätta på det. Så här. Men jag vet, jag bara fastnade för det antagligen och körde på det.
Men du klädde ut dig till Magnus Uggla och uppträdde?
Ja, absolut.
Var sjöng du live då eller mimade du?
Jag mimade. jag vann ju till och med en mimtävling i Sölvesborg när jag var typ 10 kanske. Och då körde jag en annan låt från samma album som Utan dig kom ifrån. Fast det var Visa jag körde då. Som också en hit. Ja, jag vet inte. Året innan så var jag Robban Broberg.
Du mimade till Robban Broberg?
Ja.
Hur klädde du ut till Robban Broberg? Det måste vara lite mer knepigt. Eller hade du kortare hår då?
Nej, men jag tror att jag och min kompis Mimmi gjorde en någon slags duett. Underbar upplåsbara Barbara. Ja.
Jag har faktiskt inte hört den här Magnus Uggla-skivan förut. Men jag minns så väl när den kom, för omslaget är hans ansikte gjort av frukt.
Ja.
Med ett päron som näsa och vindruvor som hår. Och formgivaren Lars Sund som gjorde det omslaget gjorde även formen på tidningen Pop där jag arbetade. Mm. Så när det här omslaget gjordes så var Magnus Uggla uppe hos oss ganska mycket. Jag minns så väl att jag åt lite av omslaget. Jag käkade de här vindruvorna. När din pappa flyttade till Lund så du nämnde någonstans att du ville flytta med, men lärarna tyckte att det var dumt att göra så eftersom du hade så extremt bra betyg.
Ja, precis. Ja, det stämmer.
Det låter som du var exceptionell student.
Ja, men det var jag. Skolan har alltid betytt jättemycket för mig. Det är väl där jag har känt att jag... det är där jag har hittat min trygghet, tror jag. I och med att jag inte hade så liksom, stort socialt liv och sportade ganska mycket och så där, på min fritid, så jag hade liksom ingen fritid heller. Så att skolan för mig har alltid varit väldigt central.
Vad intressant, för de flesta pratar om sin skoltid som någon sorts vistelse i koncentrationsläger eller någonting. Ja. Och sen äntligen så blir den prissläppta. Men du är fan trygghet i skolan.
Ja, i alla fall i... den skoliga delen av skolan. Inte i den sociala delen alls. Jag skötte mig själv. Och har alltid bara på något sätt interagerat med lärarna mer än med de andra eleverna. Liksom. Så för mig var det som att gå på lektionerna. För mig var det var ett sätt för mig att känna mig liksom hemma och mindre alienerad, tror jag.
Hur reagerade de andra eleverna på att du blev bra vän med lärare och så?
Nej, men alltså jag har alltid... alltså de säkert stört sig jättemycket på mig.
På att du var en plugghäst då?
Ja, absolut. Alltså jag satt också alltid längst fram och hade alla svar. Liksom. Det är skitstörigt.
Du har beskrivit dig själv som en tävlingsmänniska i unga år. Du vann ju handbolls-SM för juniorer när du var 14.
Ja, precis. 15-16 var vi nog till och med.
Ja,
ja exakt. Flick-SM vann vi. Det var sjukt.
Du var bra i handboll alltså?
Jag blev väl en bra högersexa till slut. Men jag var ju också väldigt, eller alltid var väldigt liten. Så att när vi började komma upp i ålder så var jag ju fortfarande liten. Liksom, medan alla andra tjejer blev ganska, liksom, var ganska långa och stora och kunde ta mer. Och blev liksom bättre på ett sätt. Och det var väl då jag kände att jag slutade ju på topp, kan man säga.
Men du fick näsan knäckt en gång?
Ja, det var tidigare. Det var nog när jag var typ 11-12 eller någonting. Det var på någon så här beach handball festival som alltid var i Åhus när jag var liten. Och det var typ så här höjdpunkten på året att åka till Åhus Beach Handball, för det var så här festligt typ. Det var en tjej som typ slog, alltså knockade mig typ. Och ja, då blev jag sur.
Bara rakt av?
Alltså jag tänkte ju att det var så. Jag blev så jävla förbannad. Men jag antar att det inte var meningen. Men jag slog tillbaka.
Var det då du fick rött kort av domaren för att du skrek så fula ord?
Yes, exakt. Nu lyssnar vi på Deadly Valentine av Charlotte Gainsbourg. With this ring I need when the worldly goods are the end of. To love and
var en av mina absoluta favoritlåtar i fjol när den kom.
Det är sant.
Hon älskar hennes röst. Och jag älskat hennes röst sen... Hon hade ju ett ganska långt avbrott mitt i karriären. 15 år eller någonting. För hon gjorde sin första singel med sin pappa, Serskens bo. Den här Incest du Citron. Lemon Incest, som var skandalhit på 80-talet. Och sen var hon bara skådespelerska. Tills hon... Det kan ha varit 2006 gjorde hon plötsligt ett album. Och sen dess har hon varit lika mycket musiker.
Mm. Jag älskar henne. Och jag tycker att den här skivan är det bästa hon har gjort, tycker jag. Och jag älskar också hennes röst. Jag är ju besatt av röster, det är det jag går igång på. Och jag älskar när artister liksom hittar ett nytt uttryck i sin röst. Det är väldigt intressant, tycker jag. Och det tycker jag att hon har gjort på den här skivan.
Hon sjunger ganska mycket om begär och missbruk och hur det förstör människor. Det var, jag läste genom texterna till den här. Det handlar delvis om hennes pappa som mer eller mindre söp ihjäl sig, men också om hennes syster Kate Barry som tog livet av sig eller bara ramlade från ett högt tak i Paris för ett år sedan.
Mm,
det var en sån hemsk tragedi.
Mm.
Du spelar gitarr från början, det är ditt huvudinstrument.
Nej, sång är mitt huvudinstrument från början. Och sen så började jag spela piano mer. Jag är svindålig på gitarr. Men alltså jag kan ju ta lite akkord. Men jag är egentligen inget geni på något instrument. Utan det är ju sång som har varit mitt liksom, min huvudgrej. Att utforska och lära mig liksom, mer av. Liksom.
Du skulle börja spela fiol en gång i tiden, vet jag.
Ja. Det gick ju sådär.
Var det svårt?
Alltså dels är det ju otroligt svårt. Och sen, jag hade liksom inte tålamod alls för det. Det var inte min grej, tror jag. Och sen så... Men jag gjorde så mycket när jag var liten. Jag testade på allt. Alltså testade på varenda sport och nästan varenda... Alltså liksom, jag bara testade för att jag var så rastlös antagligen.
Du sjunger på nya EPN, Give Me Something To Learn. Mm. Och du verkar vara en person som gillar att lära dig nya
absolut.
Saker. Jag blev så, många blev rätt paff för ett par år sedan när du hade gett ut ditt andra album, Miman, som blev extremt hyllat. Och sen plötsligt så bestämde du dig för att ta en lång paus och plugga istället.
Mm.
Och du började läsa biokemi.
Teknisk kemi.
Teknisk kemi. Vad går det ut på?
Just på KTH så är det är väl mycket processkemi och mycket liksom industrikemi. Och mycket matte och så. Så det är väl den tekniska inriktningen på kemi. Medan nu har jag bytt till SU för att det är där jag vill gå min master sen. Så nu går jag kandidat i kemi så att jag är mer inriktad på liksom teoretisk kemi.
SU, Stockholms universitet?
Ja, exakt.
Okay. De flesta rockstjärnor som intresserar sig för kemi, det är möjligtvis om de vill ta reda på vad MDMA eller LSD betyder. Men
exakt, men det är ju lite där jag är också. Eller, fast det är liksom från andra hållet. Jag vill ju forska på de psykoaktiva substanserna.
Jaha.
Någon gång i framtiden. Vid behandling av depression och ångest och PTSD och sånt.
Posttraumatisk
stress. Exakt.
Jo, men det är väl, LSD var väl från början menat för att skapa liksom en artificiell schizofreni?
Albert Hoffman som gjorde LSD, han visste ju inte riktigt att den var så pass effektiv. Eller psykoaktiv som han trodde. Utan han testade ju den och tog en otroligt hög dos. Det är väldigt kul att läsa hans tripprapport från hela den stunden. Men absolut. Men sen så gjordes det ju massa bra forskning på LSD kring alkoholism och sånt som var väldigt framgångsrikt. Fram tills hela War on Drugs-grejen satte igång. Och de stoppade all forskning på både LSD och psilocybin. Vilket är jättesynd för att man förlorade i typ 30 år av forskning på grund av moralpaniken.
Men när du är färdigutbildad kommer du kunna fortsätta den här forskningen från?
Ja, jag hoppas det. Ja, hoppas.
Du älskade Magnus Uggla när du var liten, men du valde ändå inte honom som coach sen när du var med i The Voice. Det var en tv-tävling i TV4 för 7 år sedan då ett antal artister, det var Carola, Magnus Uggla, Petter, Ola Salo, skulle coacha unga vokalister. Och alla, de fick då lyssna på sångarna utan att se dem och sen trycka på en knapp och då vände sig deras stolar så att de såg personen som sjöng. Och allihopa, alla i juryn, tryckte på knappen när du sjöng. Men du valde Ola Salo ändå?
Ja. Alltså jag hade nog bestämt mig för det innan redan. Och det var kanske där, det var lite anledningen till att jag än sökte dit. Var för att jag visste att Ola skulle vara med. Kände väl någon slags själslig koppling, I guess. Det är ändå Ola Salo liksom. Och det, jag hade ju rätt. Han betyder ju jättemycket för mig fortfarande. Och ett otroligt stöd.
Var det ett band du såg live när du var liten också?
Ja, jag har sett dem flera gånger. Så det var ju mäktigt. Jag hade ju också en arc-period, såklart. Eller det har nog de flesta liksom tidigt födda 90-talisterna haft.
Du är den enda av artisterna som har med i det programmet som egentligen har... Eller i och för sig, vinnaren Ulf Nilsson har fortfarande en karriär. Jag fick googla honom, för jag hade inte koll på vem han var. Men han är ju ganska framgångsrik, Ulf Nilsson. Det är bara det att det är lättare att komma ihåg någon som heter Nicole Sabonet än Ulf Nilsson. Men i övrigt så... Det är lite som Darin i första Idol-säsongen. Att de andra är inte så många som minns något av. Men däremot minns jag debatten kring The Voice. För det var ett kontrakt som deltagarna skulle tvingas skriva på. Där skivbolaget Universal fick 20% av kringförsäljningen. Alltså merchandise och sånt också.
Mm.
Samt att de skulle få den exklusiva, jag älskar den här formuleringen. Den exklusiva rätten till artistens personlighet.
Exakt. Ja, men det var ju helt värdelöst. Det där kontraktet. Jag var så himla ung så att man fattade inte alls vad det innebar på det sättet. Men jag började ju fatta sen när jag väl fick skivkontrakt och liksom skulle börja liksom hela den processen att alla runt omkring började få panik för att jag var fast i det här kontraktet liksom. Men jag lyckades, eller jag, men folket runt mig lyckades ändå jobba runt det. Och till slut så, nu är jag helt fri från det, eller har varit i några år.
Så Universal äger inte din personlighet?
Nej, tack och lov. Eller jag vet inte, det kanske de gör, vad skönt. Då kan de ta över.
Jag gillade ändå lite att man fick verkligen så här Faust-vibbar av. Det var så här, sluta avtal med satan-känsla över den formuleringen. Men Petter protesterade ju.
Ja.
Och han satt ju som en av coacherna i programmet.
Exakt, han var ju stenhård i det. Och det är vi väldigt tacksamma för.
Här är en låt som du gjorde en bländande cover av i det programmet. Running up that hill med Kate Bush.
Ja. Åh, oh, gud.
Vad för dåliga minnen här?
Ja, oh, alla den som man har kämpat för att inte prata om The Voice. Så, rakt ner. Nej, men alltså jag är ju såklart jättestolt över vad som kom ut ifrån det där programmet. Eller sådär. Jag kommer ju inte ångra det. Men ja, nej, jag får ju lite panik av att de... Klippen finns kvar.
Jag kan tänka mig att ett skäl till att det är intressant fortfarande är att ingen annan artist har varit med i ett så brett underhållningsprogram och gått vidare till att göra musik som är så pass avantgarde som din.
Det är, nej, kanske inte.
Det är väldigt, väldigt ovanligt att man går vidare och gör något sånt.
Jag har alltid haft en väldigt stark magkänsla och känner väldigt snabbt ifall jag tycker någonting är rätt eller fel. Typ.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I våras var det någon som skrev till mig på Twitter: nu måste väl ändå Fredrik Strage börja rösta på Liberalerna när Nicole Saboné har blivit partiledare.
Oj, just det. Det är så jävla sjukt.
För en tredjedel sekund så trodde jag faktiskt på det. Så här, wow, har Nicole Saboné blivit partiledare för Liberalerna?
Ja.
Men någon hade bara läst att Nyamko Saboni hade en liknande klang.
Ja, jag har hört det flera gånger. Och det är något. Jag vet inte, det är någon grej med mitt efternamn som är väldigt svårt för folk att ta till sig. Alltså jag kommer ihåg första turnén jag gjorde. Det är väldigt, väldigt synd att jag inte fotade alla affischer och alla liksom felstavningar på mitt namn. Och jag kommer ihåg så här typ sista, vi gjorde ju typ så här 60 spelningar den sommaren eller någonting, det var så här brutalt. Och alla hade stavat fel på ett eller annat sätt på Saboné just. Och sen så kommer vi till sista stoppet någonstans. Och så ser jag typ på affischen att det är rätt stav. Att jag bara, fan vad fett. Och så kommer vi till logen. Så de har skrivit liksom... Alltså då var det till och med Nicole felstavat. Alltså det var liksom ett U typ någonstans i Nicole. Och man bara såhär, men jag fattar inte.
Det blir inte så svårstavat namn.
Nej, alltså absolut inte. Och jag tänker så här, det är ju en googling away.
Men jämför med designen... Andy Mühlmeister, där har du ett svårt
100%.
Namn.
Ja.
Men är det franskt eller libanesiskt? Saboné?
Det är libanesiskt från början. Men pappa är ju, han är född i Libanon men uppvuxen i Frankrike. Men absolut, hans familj härstammar från Libanon.
Vilken del av Frankrike är han från?
I södra, Montpellier typ.
Jag blev lite paff när jag googlade dig. För det finns Wikipedia-sidor om dig skrivna på... Och det är inte språket man förväntar sig.
Nej.
Det finns Wikipedia-sidor om dig skrivna på svenska, franska, färöiska och västfrisiska. Västfrisiska är ett språk som talas i en region av Nederländerna. Däremot inga på engelska eller tyska som,
vad sjukt.
Som jag trodde. Men har du uppträtt på Färöarna?
Nej. Nej, absolut inte. Vad sjukt. Det måste jag göra nu. Det är nästa stopp.
Och Västfrisien...
Nej, inte. Jag tror inte jag varit i Nederländerna överhuvudtaget.
Men för 2 år sedan spelade du på Wave Gothic-träffen i Leipzig, världens största goth-festival. Hur var det?
Nej, men det var kanske den värsta spelningen jag gjort i hela mitt liv. Nej, men alltså... Grejen är så att jag har aldrig varit så inne på goth. Eller så här, men det är en fantastisk festival. Otroligt fin och så här, min basist Emmy, så hon har liksom snackat om VGT i liksom sen vi började, hon bara vi måste dit bla bla, och nu äntligen händer det. Och då så, men grejen var så här, vi åkte utan backline, alltså vår egna backline, så vi skulle liksom hyra in allting som man gör ibland när man flyger och bla bla bla. Och då var liksom allting vi fick var typ fel. Och sen så var ljudet, vi har ju in-ears när vi kör, och hela mixen var helt liksom den bara typ försvann och det var så jäkla varmt och det var liksom så att jag, det var en sån spelning som man fick kämpa sig igenom typ. Men jag har ändå sett så här lite klipp ifrån den och det låter ändå helt okej, men det var mer känslan var liksom bara fy fan.
Wave Gothic-träffen ska ju vara den enda festivalen i världen som har en speciell parkering för folk som anländer i droska.
Ja, det är så fint. Och de har också en så här jättefin så här picknick. Någon av dagarna där alla så här klär upp sig jättefint och liksom kommer dit med sina familjer och liksom sitter och har det. Men det är en fantastisk, fantastisk festival. Alla borde åka dit någon gång och bara få uppleva det.
Förra skivan Miman var ju ganska goth ändå. Det är en
absolut
mörkt album döpt efter rymdskeppet i Aniara.
Ja, eller det är järnmaskinen som de anser är gudinnan. Ja, precis.
Just en stor dator.
Ja, exakt.
Och vad gör de med den här datorn?
De tillber henne. Eller. Och till slut så går hon ju sönder för att de lägger så mycket press på henne. Så hon kollapsar.
Och mänskligheten driver vidare genom rymden utan mening eller mål.
Exakt. Eller de hittar ju mening på skeppet och sammanhållning på ett sätt. Men de vet ju också att de kommer dö. Liksom. De är på väg mot döden.
Den här romanen känns ju mer och mer som en passande analogi för mänskligheten.
Absolut. Alltså, han var ju... Den är ju, det som jag älskar med Aniara är att den fortfarande är så himla, himla... Eller, det är väl kanske inte det man ska älska med den. Men det är väldigt kraftfullt att den fortfarande är så aktuell. Och att han kunde förutspå hur vi behandlar vår jord och våra medmänniskor på ett sätt.
Jag uppfattade nya EP:n, Come I Love, som lite ljusare ända tills jag läste... Eller lyssnade ordentligt på texterna som verkar handla om... Kärlek som dör eller kärlek som aldrig ens har börjat leva.
Mm.
Det är en ganska sorgsam skiva.
Ja, det var det enda som... Det är liksom, jag har inte gjort musik på så länge. Och när jag började göra de här låtarna med bland annat Emil som en av mina bästa vänner så var det som att det var det enda som fanns att ta av. Det var det jag gick igenom och... Det enda som fick plats.
Du ska kanske inte vara för djupgrävande, men du var ju tillsammans med Kitte i Kite i flera år.
Exakt. Ja.
Och du jobbade även med Niklas Stenemo, sångare i Kite.
Yeah.
Och,
så jag var tillsammans med Kite, kan man säga.
Du har gjort med Kite, som är ett favoritband för alla som lyssnar på den här podcasten.
Oh.
Jag hörde en historia om hur du gjorde I Surrender- en av dina första låtar. Jag vet inte om det är helt sant, men jag har ändå berättat det för alla jag känner för att jag tycker att det är en cool historia. Men enligt den här versionen av historien då, så skulle de gjorde den här I Surrender som en Kite-låt. Och sen tyckte Niklas Stenemo att den passade bättre för dig, så han gav dig låten. Och sen blev Kitte, andra halvan av Kite, arg och sa, men vadå, du kan inte ta den här fantastiska låten och ge det till någon tjej som inte ens jag har träffat. Hur kan du göra så här mot mig?
Mm.
Och sen träffade jag Kitte dig och boom, blev jätte, jätte, jätte kär.
Ja, kanske det. ja, Kite har en speciell plats hos mig på många sätt.
Du sjöng även på deras klassiska konserter på Cosmonova för 4 år sedan.
Mm, exakt. Det var kul. Just nu hatar jag Kite.
Vadå då? För att du inte fått någon biljett till Operan och de vägrar göra det?
Nej, men jag antar att det är för att... Alltså dels så har jag ju separerat liksom, från Christian. Och det har ju varit en av de jobbigaste grejerna jag någonsin har gått igenom. Och när man är så nära ett deras projekt... Eller jag har ju liksom varit så nära Kite så länge... Och i deras, vilken process de än har gått igenom liksom. Så just nu, idag, så gillar jag inte dem så mycket. Men ja, jag är såklart, jag kommer alltid, alltid gilla dem som personer liksom. Men ja.
Red sun on the horizon line. It's pure delight.
Och nu lyssnar vi på en annan artist som var med på Kites Cosmonova-konserter, Anna von Hauswolf. Vad heter den här låten?
Red Sun. As the night falls upon my eyes, I am running wild.
When there's none to hold me tight. Den svenska kyrkorgeldrottningen, Anna von Hauswolf.
Det är det bästa vi har, tycker jag.
Hon hänger här inramad på väggen bakom mig.
Ja, jag såg det. Hon är ju... Alltså Anna för mig, hon, dels så, nu blir det lite känslosam, men hon är ju, hon betyder så otroligt mycket för mig. Både som privatperson och som artist. Och jag bara tycker att hon... Alltså hon är så otrolig på alla sätt. En fantastisk konstnär och en fantastisk vän. The heart of man, the heart of man. Can you hear the sound? Nej, men hon har lärt mig att jag betyder någonting, att jag är värd att bli uppskattad liksom. Så där, och hon har lärt mig att lita på det jag gör. Tro på min kreativa förmåga.
Jag minns att jag såg en konsert med henne i Allhelgonakyrkan i Stockholm. För det var väldigt tidigt, strax efter att första skivan hade kommit ut, när människor satt och grät, så de skakade i kyrkbänkarna. Det var bara levande ljus. Det var bland det mäktigaste jag upplevt i konsertsammanhang.
Nej, jag håller med. Anna är... Hon har en sån otrolig kraft. Och sen så, inte bara för att hon sjunger helt otroligt, men också på det sättet hon kanaliserar sin musik och sitt varande. Hon är ju fantastisk.
Hon är också högt upp på önskelistan för folk som ska vara med i den här podcasten. Så om du träffar henne får du gärna säga att det inte var så jobbigt att vara här.
Ja.
Tack.
Jag tycker att det är ganska jobbigt att vara.
Här är en låt som du framträdde med på Konsum i Sölvesborg när du var 5.
Hur visste du det?
Jag mejlade din brorsa.
Är det sant? Skämtar du? Vilken research. Du skämtar, eller hur? Jag fattar inte ironi.
Så du måste... förstår inte ironi?
Nej,
jag träffade ju Sebastian, din bror, en gång.
Ja, ja.
Och jag tyckte han var jättesympatisk. Jag
han är supersnäll.
Att, om jag ska få hit dig så kanske det bäst jag pratar med din storebror, eller va?
Ja, storebror, exakt. Ja.
Och han berättade att du gjorde ett... hejdundrande framträdande till Eva Dahlgrens Jag klarar av mig naken inne på Konsum i Sölvesborg.
För någon stackars gammal gubbe. Endast.
På den tiden du var aborterad.
Och... Exakt, det är exakt samma period.
Hur mycket betydde Sebastian, din storebror, för dig?
I de tidiga åren, jättemycket. Han var min absoluta idol. Sen så började jag ogilla honom ganska starkt på typ mellanstadiet och högstadiet. Vi var liksom, spelade inte i samma liga riktigt. Han var... ganska populär och liksom hade mycket vänner och liksom han var cool och sådär. Och jag ville bara vara med och fick typ inte vara med. Men nu som vuxen så betyder han ju enormt mycket. Han är ett jättestort stöd. Och en väldigt fin människa att ha nära.
Han sa att han kunde ta åt sig äran åt att ha fått dig att lyssna på lite mer alternativ musik. Men att du väldigt snabbt blev mycket coolare än honom.
Sa han det? Ja. Det stämmer ju. Åh, nej, nu är det nog the other way around, tror jag. Det är jag ofta som tipsar. Han är lite större också, för att han är sån, om man tipsar om någonting och sen så tar det honom lite tag. Och sen blir han så här, typ som Nick Cave, en av de grejerna som jag blir så provocerad av honom ibland. Inte Nick Cave, utan av Basse, då, som vi kallar honom. Nej, men det är så att jag började lyssna på Nick Cave ganska tidigt, alltså kanske 15-16 år, typ. Och nu så fick jag typ så här, nu kan jag få så här meddelanden ibland, bara, du vet att Nick Cave har släppt nytt album, va? Och jag bara, alltså jag kan bli så jävla sur. Alltså jag kan typ så här inte svara på 2 veckor, för att jag bara så här, vad tror du?
Din lilla elitist.
Ja, alltså 100% i det fallet, ja. Men jag älskar honom. Han,
men det är bara storebror som tänkte, men bäst att tipsa syren om att Nick Cave har släppt en
skiva. Ja, alltså av ren välvilja. Men nej, jag blir bara provocerad. Och på tal om det så ska vi lyssna på Jesus Alone med Nick Cave and the Bad Seeds.
You fell from the sky and crash landed in a field near the River Adur. Flowers spring from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers.
Jag älskar den här loopen.
Ja.
Dunkla bruset.
Mikrokorg.
Mikrokorg?
Mm.
Du är som syntnörd att du känner igen instrumentet, Rick.
Nej, jag har bara varit tillsammans med Christian för länge.
You cried beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man waking covered in blood that is not yours.
Från albumet Skeleton Tree, som jag tror människors uppfattning av den skivan färgades väldigt mycket av att hans son hade dött i en hemsk olycka när han ramlade från en klippa i Brighton. Så man tänker gärna att albumet handlar om det, fast låtarna var ju skrivna innan tragedin inträffade.
Mm.
Men särskilt början på den här låten, You Fell From The Sky.
Oh.
Och han sjunger om hur Jesus återföds som en knarkare i Tijuana och som en organsjälande läkare i Afrika.
Mm.
Så väldigt starka Nick-Cave-ska bilder.
Verkligen. Jag tror inte alla som gillar Nick Cave eller som lyssnar på den här typen av musik kunde nog inte liksom undgå sorgen som infinner sig på hela albumet. Och ja, det var väldigt, väldigt starkt när hela den här skivan kom och även dokumentären. Och ja, det var ett år som färgades, eller mitt år färgades väldigt mycket av den här skivan. Lyssnade jättemycket på den.
Jag såg en gullig bild av Anna von Hauswolf tillsammans med Nick Cave.
Ja, just det, när hon var förband åt honom. Då var jag också sur. Nej, men
för att det inte var,
det var
du.
Ju fantastiskt. Ja, alltså det är klart. Eller så här, det var ju... det är 2 gånger som Anna har gjort saker som jag bara så här... Alltså jag avgudar verkligen henne och unnar henne all lycka. Och jag var så otroligt, otroligt stolt över att hon skulle få vara förband åt Nick Cave. Dels det, men samtidigt var man lite så här, shit, nästa gång är det jag, typ, såklart. Men andra grejen som hon har gjort som jag också bara så här blev totalt knockad av, för att jag blev så stolt, det var ju Nobelpriset. När hon var...
Fick du?
Nej, ja. Då hade jag freakat ut. Nej, när hon uppträdde på Nobelmiddagen. Och Nobelmiddagen för mig är väldigt helig. Jag tittar alltid på den och följer liksom, kollar föreläsningar och sånt på alla som vinner och bla bla bla. Och jag satt ju storgrät när hon sjöng där och var så stolt.
Så du är så intresserad av Nobelmiddagen just för att du brinner för vetenskap?
Ja, jag är ju mest intresserad av liksom de som får priserna såklart. Men Nobelmiddagen är också... jag tycker att det är mysigt.
Har du fått gå på den själv?
Nej, aldrig.
Är det en dröm?
Ja, absolut. Och jag vet också att om man vinner Nobelpriset så får man typ så här 10-15 listplatser eller någonting. Så att folk har signat upp ifall jag skulle få Nobelpriset någon gång.
Okej, men du har ju två vägar in där på Nobelmiddagen. Antingen som pristagare då, eller som artist.
Ja, kanske.
Du har numera samma management som Tåström.
Ja, och, eller jag har haft dem i 4 år snart.
Okej. Och din ena manager och även musikaliska medarbetare är ju Per Hägglund som var keyboardist i Imperiet.
Mm.
Är det ett band du hade någon relation till?
Ja, jag älskade både Imperiet och Ebba Grön när jag var liten. Jag hade en jättelång Ebba Grön-period. Jag kommer ihåg att jag hade en jätteturkos manchester-ryggsäck när jag gick typ i 3:an eller något sånt där. Och då hade jag så här klottrat ner den med så här olika textrader och även skrivit liksom Ebba Grön över hela väskan. Och sen så hade jag, för att grejen var så att man skulle, började fatta att det var så coolt med så här pins och sådana grejer. Så jag försökte liksom samla ihop massa pins. Och då så bara tog jag liksom pins som delades ut på stan. Och då kom jag ihåg att jag gick runt liksom med den här Ebba Grön-ryggsäcken och sen en ja till euron-pin på och fattade liksom inte alls vad det innebar.
Jag hade också en Adidas-ryggsäck som jag skrev Imperiet på med spritpenna när jag gick i 7:an, tror jag.
Fint.
Men Per Hägglund var... tyckte jag nästan tuffast på scen. Han hade lång, blond, röd lugg som han skakade när han spelade keyboard.
Han är cool. Jag älskar Per.
Har du träffat Tåström mycket?
Inte mycket. Jag har träffat honom på... Jag vet att han var och såg mig när jag spelade på Music and Arts. Då träffades vi lite efter det och sen så på någon konsert och sådär ibland. Men jag har inte hängt med honom. Privat.
Har någon gjort det? På jag läste en bok av Neil Strauss, en journalist som skrev den här Mötley Crüe-boken The Dirt. Och där berättade han att han alltid ställde samma fråga till alla artister han träffade. Han frågade om, skulle du kunna skriva världens bästa låt och sen bara lägga undan den utan att låta någon annan lyssna och vara nöjd ändå? Och nästan alla svarade nej på den här frågan. Förutom PJ Harvey. Hon hade inga som helst problem med det. Hur är det?
Nej, men jag skulle nog kunna lägga undan den. Absolut. Man har ju... Jag vet inte... Alltså, har man redan fattat då att det är världens bästa låt? Eller
du vet det.
Ja, man vet det innan.
I din själ och i ditt hjärta så vet du det här.
Jag skulle nog kunna lägga undan den. Jag har inga problem med det alls. Och sen vill jag göra som PJ såklart.
Vem vill inte det? Här är en låt som du har sjungit live ganska många gånger. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen. When your heart's not open, you're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.
Vad snabbt den går.
Madonna's Frozen. Den går långsammare med dig.
Det gör den absolut. Lite för långsamt tror jag.
Vi hörde dig sjunga den senast när Henrik och Tess de la Cour gifte sig ute på Lidingö.
Mm.
Då uppträdde du med Kite och gjorde först Bruce Springsteens Tougher Than the Rest. Sen sjöng du Madonnas Frozen.
Mm. Det hade jag förträngt, men det gjorde jag ju.
Förträngt? Det var ett magiskt. Nej, men... Det var också vid den här tidpunkten när jag faktiskt trodde att Kite skulle lägga av.
Mm-hmm.
Som band.
Men det har man väl alltid trott.
Jo, men jag minns, jag tyckte att ni lät så vansinnigt bra att jag sa till Niklas och Kitte att om ni lägger av efter det här så är det en vacker avslutning, för det känns precis som avslutningsscenerna i en amerikansk high school film när det är dans i aulan och det hänger glitter från taket. Och sen när jag hade sagt det en halvtimme senare kom på mig, gud vad säger jag? Jag såg att det var en fin avslutning, så jag gick tillbaka och sa, men hörni, ni kan inte bara lägga ner.
Nej. Nej, det ska de inte göra. Det tycker jag verkligen inte de ska. De har massa bra kvar.
Vad har du för relation till Madonna?
Jag tror jag missade henne lite. Men den här låten däremot har jag ju en stark relation till. För att jag tycker att den är otroligt vacker. Och lyssnat jättemycket på den. Som barn också.
Hon påminner ju ganska starkt om dig i videon. När hon står i öknen med sitt långa svarta hår och en klänning som vrids i vinden och förvandlas till svarta stora hundar.
Mm. Jättefin video. Det är hennes god-period kanske.
Ja, den var extremt kort i så fall. För sen gjorde hon en Ray of Light direkt på den och såg mer sportigt fräsch ut.
Men de 3,5 minuterna så har hon ändå varit lite gotig.
Men du kommer inte vara så gotig på nästa album?
Alltså, jag vet. Det är så svårt att snacka genre, tycker jag. Jag vet egentligen inte riktigt hur jag kom in. Det var inte riktigt meningen att jag tänkte... Alltså, jag har aldrig tänkt bara, nu ska jag hålla på med got musik. Utan det bara blev så. Men nya grejerna är ju mer... Det är inte lika liksom bombastiska trummor, det är inte liksom, det är inte så gitarrdrivet, det är inte lika liksom stort på det sättet, utan det känns, för mig känns det lite mer introvert och organiskt och mer liksom träigt på något sätt.
Träigt.
Ja.
Det låter jättekul.
Stråkigt,
okej. Mer akustiskt kanske.
Ja, kanske. Det är ju inte så jätteakustiskt poddat, men det ska nog låta så.
På tal om got, jag har noterat en sak idag med dig, för i nästan alla intervjuer jag har hört med dig tidigare så säger du ett ord hela tiden som du inte har sagt alls här. Du brukar säga att gött.
Är det sant?
Ja, men det är som ditt favoritord som du hela tiden...
Jaha, det...
Att något är gött, det känns gött.
Undrar om det är för att jag umgått så mycket med smålänningar. De säger det mycket.
Göteborgare också, men mycket smålänningar.
Ja, och nu umgås jag inte så mycket med smålänningar längre.
Men jag tycker ändå att din dialekt är, känns smått småländsk.
Ja, det är, folk har svårt
Blekinge
att placera mig.
Blekinge är nära i och för sig, men...
Ja, och jag har ju någon slags blandning. Alltså, jag pratar ju inte som min mamma. Och jag pratar inte som min pappas fru som är från Lund. Jag har ju någon jättekonstig blandning. Liksom.
Det är ändå lite Jimmy Åkesson i det.
Alltså, nej, för fan.
Jo, men själva språkmelodin har ändå... Ett,
usch, det är det värsta jag har hört. Nu går jag. Ja, jag måste faktiskt börja dra mig för att jag ska...
Du blev bara sur för att jag sa att du lät lite som Jimmy Åkesson.
Jag blev otroligt sur.
Jag menar bara själva... Han är ändå från Sölvesborg.
Ja, men det får man säga att han är. Jag säger ju aldrig att jag är från Sölvesborg för att jag känner mig inte så. Det känns inte så. Jag blir typ sur när folk säger att jag är därifrån. Jag fattar att jag är född där och liksom bott där. Men jag kommer aldrig säga att det är min hemstad.
Sölvesborg is a state of mind.
Yep.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Nicole. Ett oerhört nöje att prata med dig.
Ja, tack för att jag fick komma. Det var ett kul. Find my way to grow.
Find me treasures of gold. Den här podcasten produceras av Lejon Media. Producent var Daniel Bäckström och Nicole Sabonet var hemma hos Drage. I don't know.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.